välkommen. Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 52. Och i den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Stefan Sandborg som 1 september tog över som rikshemvärnschef. Och vårt samtal handlar om vad hemvärnet är idag, vart det är på väg och hur Stefan ser på sin roll som chef. Stefan, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är du?
Ja, jag är 48 år, bor i Stockholm, en villa tillsammans med fru och 2 barn. Kommer ursprungligen från Linköping i Östergötland. Där jag då började min militära karriär vid Ligaregementet I4 i Linköping. Var där tills det lades ner 97-98 och flyttade upp till Stockholm i samband med det. Som militär så höll på mycket med skyttetjänst, stadsskytte på ligadet. Internationell tjänst, varit både i Kosovo och i Afghanistan. Och nu senast då gjort lite mer än 2 år som brigadchef vid andra brigaden med staben sätter då i Skövde.
Och nu är du nytillträdd rikshemvärnschef. Mm. Hur känns det att ha den rollen nu?
Oerhört stimulerande. Fantastisk organisation som jag har förmånen att lära känna under ett tag. Bland annat under min tid som brigadchef. Där vi under övningen Aurora krigade tillsammans och löste uppgifter på ett väldigt bra sätt. Att få möjligheten då att jobba med att utveckla nästan 50% av Försvarsmaktens insatsorganisation. Det känns både utmanande men framförallt inspirerande, så att det ser jag verkligen fram emot. Mm.
Och bara för att sätta ett perspektiv då, så att lyssnarna är med oss. Hemvärnet kontra övriga Försvarsmakten, hur hänger det ihop?
Hemvärnet är ju, enligt mitt sätt att se det, det är ju den nationella bottenplattan som då är lokalt förankrad och finns på över ytan. Om du tar det jag kommer ifrån, armén och brigaden, så är det ett förband som samlas och sen genomför operationer i ett betydligt mer koncentrerat terrängavsnitt. Medan hemvärnet finns ju lokaliserat och grupperat över hela ytan. Och det jag ser som hemvärnets absoluta fördel är ju just den korta beredskapstid som vi har. Att då faktiskt lokalt över hela riket väldigt snabbt kan lösa uppgifter. Och ha en lång uthållighet att lösa de här uppgifterna. Det är helt avgörande för att alla övriga delar, flyg, marin, armé, sensorkedjor med mera ska fungera. Det bygger på att hemvärnet löser sina uppgifter.
Och hemvärnet är ju någonting som man gör vid sidan av ett annat jobb. Hur skiljer sig det mot till exempel tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten?
Ja, de tidvis tjänstgörande har ju också en huvudsaklig anställning på det sättet. Men de anställs ju in och har ett sånt anställningsförhållande med Försvarsmakten. Hemvärnet har ju med sitt hemvärns- eller frivilligavtal, då, beroende på vilken typ av befattning man har, har ju ett frivilligt åtagande då att lösa det här. Men det ser jag som en oerhörd kraft, för att frivilligheten är en oerhört stark motivator. Och jag märker när jag möter våra hemvärnssoldater ute i verksamheten att viljan att bidra, den är helt fantastisk. Och det såg vi ju senast i bränderna i somras och den oljesanering som också var på östkusten. Att här gjordes det ju fantastiska insatser då. Jag tror det senaste är att vi passerar över 223 000 timmar som hemvärnet då frivilligt har bidragit till de här insatserna. Och det tycker jag, bara att se den kraften så inser man att frivilligheten den är oerhört stark och avgörande faktiskt för att det här lilla landet ska kunna lösa sina uppgifter på ett bra sätt.
Mm. Och om jag får ställa en fråga tillbaka till dig då, vad var det som gjorde att du en gång i tiden klev in i Försvarsmakten?
Viljan att faktiskt göra någonting som kan göra skillnad. Jag själv har varit engagerad, då var det FBU som ungdom då, och fick väl egentligen där då en mersmak, framförallt kopplat till det ledarskap som jag träffade på, som var en inspirationskälla som föregångspersonen. Men sen också när jag ryckte in, att jag kände verkligen att jag trivdes. Fick de utmaningarna som kopplat till mig själv, både fysiskt och ledarskapsmässigt. Men framförallt den här känslan av att bidra och kunna göra skillnad, det har över tiden stimulerat mig oerhört.
Nu har du haft en lång erfarenhet i Försvarsmakten nu när du kliver in i din nya roll. Vad tar du med dig liksom från din bakgrund till den här rollen?
Att verksamheten är helt avgörande. Att vi levererar bra verksamhet och trovärdigheten i det vi gör. Och där finns styrkan i de uppgifter som hemvärnet gör. Just tillbaka till den här den nationella bottenplattan. Jag hävdar att hemvärnets uppgifter och våra uppgifter här är väldigt tydliga. Jag kan ju se den perioden då vi inte hade ett sånt fokus mot det nationella försvaret. Då var det svårt att motivera. Man hittade det givetvis i de internationella operationerna. Men för hemvärnets del så har ju alltid det nationella försvaret varit säga, det som är tyngdpunkten och det som är uppgiften att leverera. Och den är än tydligare idag. Och det är viktigt för att lyckas med de uppgifter vi har att göra. Men verksamheten är avgörande. Den måste hålla bra kvalitet så att våra frivilliga också vill bidra och vill komma in på övningarna.
Och vad är nyckeln där då till att verkligen hålla det intressant och utvecklande?
Ja, det är nog just precis det, att det ska omhänderta både de som är där för sin första övning, för så kommer det ju alltid vara. Vi har ju en personalomsättning så de känner en stimulans, men sen också bygga de som är erfarna, har varit som senast i helgen här när jag var på en KFÖ och träffade på folk som har varit i 16 år eller mer i hemmet, att de känner att ja, men fast jag lärde mig någonting nytt på den här övningen också. Men också att dyrka det som är viktigt, det är ju gruppgemenskapen, att faktiskt då vårda den och att övningarna är upplagda på det sättet att man ser det, att det är här i gruppen, det är där jag gör skillnad och där jag bidrar till de här bitarna. Och det tycker jag att det jag har sett den tiden jag har varit ute nu, det är väldigt bra verksamhet, oerhört intresserade och engagerade både instruktörer men också hemvärnssoldater som är där och genomför övning. Så det är positivt.
Och hemvärnssoldat kan man ju bli på lite olika sätt. Antingen att man har gjort värnplikt eller GMU eller liksom en mer längre militär utbildning. Men också då komma in via en frivillig försvarsorganisation. Hur ser du att den här mixen samverkar?
Nej, jag upplever att det ger ju en bättre operativ effekt. Det vill säga att du får ju faktiskt en bredare kompetens och kunskap inom din grupp eller din pluton och ditt kompani. Genom att du faktiskt har olika vägar in, du har en annan bakgrund. Och det är styrkan om du bara jämför med till exempel ett yrkesförband. Ja, där är du yrkessoldat och väldigt duktig på det. Men du har inte de andra bitarna som vi faktiskt ser i ett hemvärnsförband. Du är oerhört duktig som hemvärnssoldat. Men du har också med dig någonting annat, en erfarenhet från det civila. Och det bidrar till ytterligare en palett av uppgifter vi klarar av att lösa. Så mitt synsätt på det är att det bidrar till en positiv operativ effekt.
Och om man tittar framåt då, för hemvärnet är ju en organisation som har utvecklats ända sedan den sjösattes. Vad är liksom nästa steg nu då?
Ja, nästa steg som jag ser framför mig nu, det är ju, vi ska ta ett steg när det gäller ledningen av hemvärnet. Och det är att vi ska bli mer lika, så att hemvärnet leds på samma sätt i fred, kris och krig. Och det handlar ju om att militärregionerna då, som regionala chefer ska bli chef över utbildningsgrupper och som då i sin tur utbildar hemvärnsbataljonerna. Och då får vi samma chef som leder hemvärnsförbanden i händelse av insats. Det är också de som är med att se till att de utbildas mot rätt målsättningar. Och det är ett viktigt steg, för det bidrar till en ökad operativ effekt. Har man som ansvarig för att utbilda någon också vet att det är jag som kommer leda det här förbandet om vi gör insats. Och jag vet vad fördelar, brister, utmaningar eller framförallt kanske vilka framgångsfaktorer det här förbandet har. Då gör jag att jag blir ju ännu bättre att nyttja dem om vi skulle gå till insats. Så jag ser det som väldigt positivt. Sen nästa så är det att vi måste säkerställa personalförsörjningen. Och här har vi ju en utmaning. Värnplikten är ju på gång igen här och på sikt kommer det säkert ge en bra avkastning. Men det gäller också att se till att vi behåller de vi har och att vi rekryterar in än mer ifrån frivilligorganisationerna. Och där har vi ju en utmaning att vi behöver fylla på rätt rejält. Att se till att de kommer in, och ett sätt är att bibehålla, det är ju bra verksamhet för då känner man att här vill jag bidra. Men vi måste också rekrytera så vi får upp rätt volym på det här. Och det ska vi jobba med. Och sen kopplat till det så är det just att Det vi ska kunna göra det är att lösa uppgifter på väldigt lösa uppgifterna väldigt snabbt. Inom ett dygn så ska vi ju kunna lösa våran uppgift och vi ska göra det under lång tid framåt. Och här gäller det att jobba med materiel och se till att vi har en bra tillgänglighet på de här bitarna. Och det kommer jag lägga kraft på. Det är inte det första jag kommer göra, det är att se till att vi får nya vapensystem, utan vi ska se till att vi har allt vi behöver. Mm. Och sen så ska vi ta det därifrån framåt.
Hur upplever du att förståelsen i övriga försvarsmakten är för hemvärnet och vad hemvärnet kan leverera?
Jag tycker att den blir större och större. Och jag grundade själv på det i min förra roll som brigadchef, just när vi får samöva och lösa uppgift tillsammans, så ser du vilken oerhörd kraft det här är. Och jag vet att min brigad under Aurora fick en oerhört bra bild av hur vi kan strida tillsammans med hemvärnet. Och här kommer jag försöka att med den erfarenheten se till att vi än mer övar tillsammans med framförallt flyg och marin, för där ligger mycket av våra uppgifter. För att just få bygga upp den här förståelsen. För när man väl får till det, då ser man just det, både hur vi kompletterar varandra och hur vi kan bli ännu vassare att lösa våra uppgifter.
Och jag tänker att det borde ju också vara nyckeln i personalförsörjningen, att jag som anställd soldat har sett hemvärnssoldaterna och ser att här skulle jag ju kunna fortsätta om jag väljer att inte vara kvar.
Självklart har du rätt i det. Det är ju ett sätt att faktiskt se en möjlig egen utveckling och vad man skulle kunna göra på sikt. Så att det är ju absolut någonting som bidrar till, eller som kan bidra till en ökad personalförsörjning på sikt. Mm.
Du, ÖB har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att fler kvinnor behöver komma in i försvarsmakten. Hur ser du på det kopplat mot hemvärnet?
Det är för mig, jag har exakt samma syn. Att vi behöver få in fler kvinnor för att vi ska spegla samhället i övrigt. Och det är en tydlig del i som ger ökad operativ effekt. Och för mig är det är en utmaning vi har. Vi har väl någonstans strax under 13% inom hemvärnets insatsförband. Och här gäller det att vi jobbar på att göra det attraktivt att stanna kvar. Men också skapa de förutsättningar som gör, och det handlar inte bara om kvinnor utan det handlar om alla frivilliga. Att faktiskt få förutsättningarna, få det civila livet med både om man har familj eller jobb eller andra intressen att funka med det frivilliga engagemanget. Mm. Så att man kan fokusera på det som har med krigsförbandet att göra och inte behöva göra massor med andra saker kopplat till administrativa åtgärder eller något sånt där, utan skapa bra förutsättningar för våra frivilliga att faktiskt kunna fortsätta. Och det handlar om alla som är delaktiga i hemvärnet.
Ja, med tanke på just att det dessutom är någonting som du gör vid sidan av ordinarie jobb och pusslet ska funka i vardagen.
Nej, men precis, och det där är jätteviktigt för mig att just bilda mig den uppfattningen. Vad är det som vi faktiskt kan ta bort ifrån de frivilliga, framförallt när det gäller administration och chefer, belastning på chefer. Mm. De frivilliga cheferna har en hög belastning och där är min uppfattning att där måste vi göra någonting för att göra det mer attraktivt att gå in och vara chef i hemvärnet och faktiskt få det att funka. För grunden är, om du inte har en väl fungerande eller en gruppchef som orkar eller vill kanske bli plutonchef på sikt, ja, då har vi ju inte en försörjning av chef som får det att funka. Och det börjar ju, gruppen är ju det absolut viktigaste för att bygga en förbandsanda som gör att man vill stanna och vara där. Och där måste vi lägga kraft och se till att vi får in folk som vill stanna och jobba med de här bitarna. Men också att på sikt utvecklas. För den duktiga gruppchefen ska ju också kunna ta ett steg och bli plutonchef på sikt. Mm. För att där då få nästa nivå att funka. Så att det här är viktigt för mig, just att hur får vi pusslet för den frivilliga att gå ihop. Och många, även frivilliga, nämner ju till mig, ja, men kan vi inte öka avtalstiden och de här bitarna? Men det är inte det första som jag ser, utan jag ser att vi ska fylla avtalstiden. Och det gör vi inte överallt idag, utan det är för mig viktigt. Se till att vi fyller den och får folk att komma in där, och då tror jag då kommer vi ta ytterligare ett steg. Och då kommer vi också få förband som är ännu mer samövade och som kan ta ytterligare steg i sin utveckling och få ännu mer stimulerande övningar som jag hoppas än mer bidrar till att bibehålla, stanna och öka avtalsuppfyllnaden.
Jag tänker i din roll nu då som chef för hemvärnet. Hur ser du på ditt ledarskap och hur vill du liksom agera?
Ja, men mycket av mig, eller mitt ledarskap och hur jag bygger upp det är ju i interaktionen med våra soldater. att faktiskt vara ute i verksamheten för att se, ja, men hur är verkligheten där och vad är det som är bra och funkar och vad är utmanande för den frivillige som kommer in. För att jag kommer aldrig glömma bort att jag är ju inte frivillig på det sättet, utan jag kommer vinlägga mig om att verkligen förstå den frivilliga situationen i de här bitarna, och det gör man genom att vara ute i verksamheten. Så där kommer jag lägga väldigt mycket av min tid för att just knyta de kontakterna och få den förståelsen. Och det hoppas jag att alla då, även de som lyssnar på det här, att när de träffar mig ute i skogen eller var det nu är, att också ta tillfället och prata med mig. För att jag ser väldigt mycket framåt där för att höra eran syn och att på det sättet ta in nya intryck för att utveckla och skapa ännu bättre förutsättningar för alla frivilliga att faktiskt stanna kvar eller komma in. Och särskilt om man ser kopplat till Lottakåren och eran organisation där, att de som nu kommer ifrån den och har ett frivilligavtal, att passa på också och ge mig eran bild av hur upplever ni att det här funkar? Och vad skulle kunna göra att vi än mer lyckas att faktiskt då rekrytera och bibehålla personal just kopplat till det som eran organisations leveranser in mot hemvärnets förband. Så det ser jag fram emot.
Du, om man nu lyssnar på det här och inte redan är hemvärnsfrälst men ändå tycker det här kanske skulle vara någonting, vad skulle du vilja hälsa den personen?
Ja, vill man nu göra en insats och faktiskt verkligen ta ett ansvar för de behov som finns för nationen Sverige. Så att vara hemvärnssoldat och bidra till de här bitarna, antingen som senast då gjordes i somras med att stötta samhället vid kriser, eller om vi skulle behöva gå upp i en kris och göra någonting för att faktiskt försvara vårt land. Att då ha det frivilliga engagemanget och bidra till den organisationen, då tar man ett stort samhällsansvar. Och känner man för att göra det, så är hemvärnet den absolut, skulle jag hävda, bästa vägen in för att göra skillnad. Så att jag välkomnar er varmt, alla som vill göra det. Hoppas att vi träffas i kommande övningsverksamhet. Och man får inte glömma bort heller att man bygger en kamratskap. Mm. En kamratskap som jag är helt övertygad om för många är livet ut. Och också en möjlighet att vara en delaktighet i det som manifesterar försvaret av Sverige. 2020 har vi nästa stora försvarsmaktsövning. Där hemvärnet helt naturligt kommer att ha en väldigt stor roll i den. Ta möjligheten nu och kom in i hemvärnet, så är ni med på försvarsmaktsövningen 2020. Och faktiskt bidrar till att verkligen visa vad det svenska försvaret klarar av och vad vi står för.
Tack så jättemycket, Stefan. Vi fick ta lite tid i ditt tajta schema.
Tack så mycket. Jättetrevligt. Och än en gång, ser fram emot att träffa alla som lyssnar på det här och som är intresserade i verksamheten. Och ni som ännu inte har börjat, se nu till att gå in och göra en utbildning och sen skriva på ett avtal, så syns vi i verksamheten. Tack.
Att det frivilliga engagemanget är starkt i hemvärnet, det kunde vi under sommarens skogsbränder läsa och höra om i media. Det tror jag inte att någon av dem har missat. Och det finns, som Stefan sa, plats för fler som vill göra en insats för landet Sverige. Och på lottapodden.se hittar du mer information om hur du kan engagera dig. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, kanske som hemmärsoldat, jag går då till svenskalottakåren.se, för där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 18 oktober. Och då får du möta retoriken Anna Ricknell.
Att liksom stand your ground, känn din makt. Makt behöver ju absolut inte bara vara negativt. Det kan vara väldigt positivt att känna styrka, vara stolt över den du är och det du gör. Det är hela tiden faktiskt ett mantra som jag har. Och jag tycker att det är viktigt att alla människor, inte bara kvinnor, men alla människor äger sin eget jag. Så att det inte blir det här jantet att inte ska väl jag, eller lilla jag, eller det är typiskt mig. För den gör många. Ja, men det är typiskt mig att jag är slarvig. Eller ja, det är typiskt mig att inte kunna ta ton på mötet. Det är typiskt mig att de andra pratar över mig. Nej, det är inte typiskt dig, utan det är typiskt andra. Alltså det andras beteenden som gör att vi påverkas på olika sätt.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!